Vi ska göra ett försök, eller jag ska göra ett försök att inleda den här vandringen som på något sätt kulminerar på påsken, då vi ska tala om att vara stilla inför Herren. Och jag har ju tyckt lite synd om våra tolkar som nu ska försöka ta sig an mig en söndag. Så jag tänkte ta en mjukstart, så jag har hela en vers. Och det är psalm 46 som också är den här grunden under påsken. Men det är en sprängfylld vers som du nog kan memorera, och jag hoppas att du har lärt dig den utan till innan påsken är över. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Jag tycker på något sätt om att Herren redan i Saltaren, alltså gamla förbundet, gamla testamentet, det figurerar ju ganska mycket kring Guds egendoms folk, judarna. Men redan här i Saltaren så utbrister Herren, bli stilla, besinnat, jag är Gud, upphöjd bland folken, i plural. Så Gud hade en agenda redan från start, att han vill inte bara nå enstaka folk här och där, utan han vill nå allihopa. Men jag skulle idag lite vilja fokusera på de här första två orden. Bli stilla. Någonting du behöver av här på känn. En av mina starkaste upplevelser som jag har varit med om under en gudstjänst, det var för ett 10+ år sedan i Stockholm. Där var jag på en pastorskonferens, och på den konferensen så var en talare som på 80-talet var känd som en ung och radikal predikant. Men något hade hänt på 30 år, så då såg han mer ut som Gandalf, en man med långt skägg, och talade som Gandalf. Det var nämligen Peter Halldorf som var talare där. Och tonläget har du förvandlat från att vara den unga, radikala predikanten på 80-talet. Jag vet inte om någon hörde hur jag predikade, 99 cirka. Alltså det gick lite vilt till. Man hoppar både på scen, bakom scen, i dopgraven och ibland också utanför kyrkan. Men när Peter stiger upp, håller ett 45 minuters anförande om Hesekiel kapitel 34. Så var det en väldigt märklig erfarenhet. För han hade en väldigt sövande röst. En sån där som du vill ha när du inte kan sova på kvällarna. Du lägger på en sån podd på Spotify eller allt vad de nu heter nu för tiden. Och så tar det ungefär 2 sekunder så snarkar man. En sån stämma hade denna Peter. Man höll på utan utkast i cirka 45 minuter. Och det märkliga som jag fick erfara, och inte bara jag utan 700 pastorer, det var att en upplevelse, nästan elektrisk sådan, av den helige ande och Guds närvaro. Det var som en elektrisk atmosfär fyllde hela auditoriet och salen där vi var. Det var som att varje ord som kom ut ur hans mun var laddade med den helige ande. Och där satt vi och sög in varje stavelse som denna pastor, författare uttryckte. Det var som om himlen kysste jorden. Och allt detta, nu måste du förstå här, vi talar alltså, det var 700 pingstpastorer samlade. Jag vet inte om du har sett såna, så många på en plats någonsin. Nej, det verkar jag på er. Men jag kan säga det, har du 700 pingstpastorer till exempel som ska be för någonting, det är en tendens ibland att gå lite vilt till. Man vill ha lite, tänk nu, nu går så dåligt för sport som är ett väldigt dåligt exempel, men ta någon idrottsevenemang när alla är lite taggade på G, Finland ska spela hockeyfinal. Det är lite så ibland när 700 pingstpastorer blir en, på något sätt, det borde vara så i alla fall. De blir på G för någonting. Men nu satt vi 700 pastorer där i en stillhet av en märklig tyst atmosfär. Och det enda vi hörde, det var Peters stilla stämma. Och för mig så blev psalmistens ord levande just då. Bli stilla och besinna att jag är Gud, alltså Herren. Vilken profetisk hälsning i en turbulent tid där det finns så många distraktionsmoment som har ett enda mål med dig. Att angripa din stillhet, din koncentration. Jag menar, hur många av er tankar har redan gått iväg på 1700 olika andra saker så länge jag har talat? Jag har sett flera av er på telefonen redan. Men är det bara för att ni gör alla anteckningar? Det vet jag. Men fienden och de yttre omständigheternas mål med oss många gånger är att angripa vår stillhet och vårt lugn. Och det är lite det som jag skulle vilja belysa några minuter just nu. För jag undrar om inte vi alla skulle må bra av lite extra stillhet. De flesta av oss, jo, är uppkopplade dygnet runt. Och stunden av stillhet är utrotningshotade till max. Jag har en känsla av att vi skulle få be för både ångest och kaos ifall internet skulle stängas ner en vecka. För unga idag, och äldre tror jag också, vet inte hur ska vi hantera tystnad utan extern input. Och då talar inte jag om den heliga ande. Jag talar om den oheliga telefonen. En bild som jag tycker är både hjälpsam och talande är historien då lärjungarna och Jesus far till sjöss och en stor storm drabbar dem. Mitt i den här stormen så finner vi en sovande Jesus. Och det får mig att tänka på, det här är nu en liten poäng som jag vill hoppas att du ska kunna lära dig någonting av. Att när du och jag drabbas av stormen så får aldrig Jesus panik. Han tappar inte fattningen, han tappar inte kontrollen. Och som lärjungarna får erfara, för de har ju dödsångest, läser vi i texten. Det är Matteus 8. Och i den här stormen där lärjungarna blir lite förvirrade, att hur bryr du dig inte Jesus? För där finner vi då en sovande Jesus. Men när jag läser den här texten, då lärde mig åtminstone två saker. Att Jesus, mitt i din storm, så finns det alltid en frid hos Jesus. Och det kan ju kännas prövande, utmanande och ibland provocerande att jag säger så. För jag känner inte av dina stormar, tänker du just nu. Det kan hända att inte, det gör jag ju inte, men när jag läser Bibeln så ser jag det gång på gång på gång, att hos Jesus så finns det alltid en frid som övergår stormens ljud och intensitet. Och det andra jag märker i texten, det är att när de väcker Jesus, ibland är det bra att väcka Jesus, så står det att Jesus, han ställer sig upp. Det är också, tycker jag, en bedrift av Jesus. Mitt i stormen så ställer han sig upp. Och så står det att han talade strängt till stormen. Observera igen. Han talade inte strängt till lärjungarna, utan strängt till stormen. Och det som händer, det är att det blir, och det här är en huvudpoäng då, det blir alldeles stilla, står det. Och jag finner någon form av trygghet och fascination i att Jesus mitt i allt kaos, i all turbulens, alltid kan ställa sig upp och skapa frid och stillhet. Oavsett hur de yttre omständigheterna kan te sig. Och det borde ju fylla oss med tro att inte förekommer en enda storm som inte Jesus kan stilla. Min första erfarenhet av detta fick jag då jag blev frälst. i Helsingfors. Alltid berörande för mig att besöka Philadelphia kyrkan i Helsingfors och tänka tillbaka hur Herren räddade en där. Och jag minns ännu när jag fick böja mig och knäböja mig vid altaret, hur mina inre stormar fick en motpol som inte bara överröstade stormen som fanns på min insida, utan även tystade ner den och sparkade till och med ut den genom min själs fönster. Det kom till mig en frid som övergick allt förstånd. En frid som jag inte visste att existerade. Och det här stal ju Benjamin från mig när han ledde mötet. Men Filipperbrevet 4 stod det ju så här: bekymra er inte för något. Ska vi börja där? Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla. Det är ett långt bönemöte för dig varje kväll. Låt han veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Jag ska undervisa på något bönemöte om den där versen mera. Men då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Är det inte en vers att ta till sig? Är den också en aning provokativ, den där versen? Tycker jag i alla fall, att bekymra er inte för något. Den har ju visst släktband med första Johannes brev kapitel 4 som säger att rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut all form av rädsla. Men hur är det då att leva i den här stormen? En sak då, att jag står här på en scen och bullrar ut en del bokstäver i dina öron. Men hur är det då när vi finns i den här stormen? Hur ska vi då agera, hantera och leva? Vi kommer in på det om en riktig liten stund. För jag vill ändå konstatera att livets stormar frågar sällan om lov innan det kommer på besök. Det är inte så att du beställer dem på postorder som man gjorde på 80-talet. Utan de finns där, de väntar och lurpassar, de vill göra en ambush, alltså de vill överangripa dig när du minst anar det. Och jag själv varit med om det otaliga gånger, och jag själv fått se dessa stormar drabba mängder med oskyldiga människor. Och det är nästan alltid de oskyldiga som drabbas av dessa stormar. Så hur ska vi agera? Och vilka är då riskerna för dig och mig då dessa stormar slår till med all obarmhärtig kraft? Och jag har nu funnit en ganska stark och viktig vägledning från en text i första kungaboken. Och det är ju den stora profeten Elia. Vi kan vänta med den där sliden, Mikael. Bakgrunden med den här Elia, han kallar ju, när vi var i Afrika finns någonting som heter Big Five. Det är några olika djur man kan stöta på om man har tur. Men i gamla testamentet ska man tala inte om the Big Two. Och det är Mose och det är Elia. En av de största miraklerna har just ägt rum med Elia. Det fanns inte så många troende kvar i Israel. En par hundra kan man läsa om på ett ställe. Elia fylld av tro. Han har just stängt himlen så det inte regnar någonting över landet. Han har just uppväckt en död människa till en änka så att änkan fick tillbaka sin son. Han har just gjort lite olja så det blev en sån evig källa av olja som rann på där hemma hos nämnda änkan. Och då i den här trosinspirerande stund så han utmanat 400 eller 50 av Baals profeter. Och han kallar då, han är så fylld av tro, så han kallar hela Israels folk dit i berget Karmel. Och så har han sagt att nu ska vi se vem som är herre. Och så letar han Baals profeter, var igång där, de höll på att dansa. Och han mobbade dem lite på vägen, och de höll på ända till kvällen. Så att de hamnade in i ett sånt religiöst raseri. Han har stött på någon rasande religiös människa någon gång. Det är de av värsta sort. Och sen då när ett Baals profeter, de får ingenting gjort på hela dagen. Så tar han då 12 krukor med vatten och han häller på. Det bara bubblar och flyter på där. Och sen ber han en bön till Herren. Att nu ska han visa Israels folk att Gud är Herren. Och så står det där mäktiga, en av de absolut mäktigaste miraklerna i hela gamla testamentet, hela Bibeln för den delen. Att Herren sänder eld och förtär det här offret. Och så står det. Det är kanske det största omvändelsemiraklet som drabbar Israel. I gamla testamentet i alla fall. Det står att hela Israels folk omvände sig till Herren. Och det är dit vi hamnar då. Och då kan vi ta fram texten. För då står det så här. Att Ahab, han hade gift sig fel. Kom ihåg att gifta dig rätt. Han hade valt en Isabel. Ahab berättade för Isabel allt som Elia hade gjort. Han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga: må gudarna drabba mig både nu och i framtiden, om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han, alltså Elia, fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satt han sig under en ginstbuske och önskade sig döden och sade: nu är det nog, Herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Här ser vi då en av de stora trosgiganterna i hela Bibeln. Jakob tar upp honom som exempel, som är just en trosgigant i kapitel 6 i Jakobs brev. Elia dyker upp på härlighetsberget och han förekommer tillsammans med Mose på ett antal ställen i Uppenbarelseboken. Även Malaki talar om honom. Också Jesus nämner Elia vid flera tillfällen. Så det är ingen småpotatis vi talar om här idag. Utan en av de verkligt stora profilerna i hela Bibeln. Och det är min poäng. För därför är det fascinerande att se hur denna Guds man får vara med om denna känslostorm som vänder upp och ner på hela hans liv. Känslan som dagen innan har varit himmel byts ett dygn senare ut en helvetisk upplevelse där han egentligen önskar sig döden. Med andra ord, han blev deprimerad. Nu har vi ingen Elia som triumferar på berget Karmel och utför stordåd. Utan nu har vi funnit en man som är deprimerad och önskar sig som sagt döden. Från segertåg till nederlag. Mitt i detta dramatiska så finner jag tröst och hopp. Att om inte ens dessa giganter i tron kan undgå dessa stormar, är det inte så konstigt att också du och jag får möta på dem ibland. Att det inte är så konstigt att dessa stormar händer oss alla. Att dessa stormar tycks hända oss var och en. Och jag tänker det på ibland när jag betraktar mina trosyskon och lyssnar. Tänkte här om några veckor sedan när man fick höra mycket om Kerstin, vår kära syster som flyttade hem till Jesus. Och höra hennes livshistoria som präglas av så mycket tro, nåd, segertåg, men också så mycket kamp och utmaningar. Att ibland går de ju lite hand i hand. Skillnaden som jag ser på, det är min sista fjärdedel som jag går in i predikan nu. skillnaden mellan en troende och de som inte har Herren. För alla människor drabbas av stormar. Skillnaden för oss som är troende, det är en ganska signifikativ skillnad. Och det är att vi har en Gud som har lovat att även här vara med oss. För historien med Elia, det slutar inte att Herren sa, ja men var deprimerad nu då, hej då. Utan vi läser vidare att Elia sen blev uppmanad av en ängel att vandra iväg 40 dagar. Han fick ett mål mat och sen sa nu Herren, det räcker bra, iväg med dig. Och så kommer han till Herrens berg Horeb, Sinai. Här har du en dagens viktigaste poäng. Du behöver inte höra på någonting annat än vad jag har sagt hittills. Gärna det också. Men kom ihåg vad jag säger nu just. För det berget Horeb, det är inte vilket berg som helst. Det berget dit Herren kallar Elia. Eller man kan säga att han inte kallar honom, utan han hämtar honom. Det är samma berg där Mose fick ta emot lagen. Det är Herrens berg. Och det du lär dig förhoppningsvis av detta, det är att då stormar händer dig, drabbar dig, då kallar Herren alltid dig hem till sig. Och som jag ser det, vad vi kristna många gånger gör, att vi inte springer till berget Horeb när stormarna kommer, då vi springer bort från dem. Så när dina stormar uppenbaras eller inträffas, då ska du inte bort från kyrkan, du ska komma hem till kyrkan. Du ska inte fly från familjen, du ska komma hem till familjen. Familjen som säger att om en lem lider, så lider hela kroppen. Jag har tyckt att det har varit smärtsamt ibland. När jag träffar på syskon lite nu som då, så frågar jag hur är det med dig, och jag har inte sett dig kanske på några månader i kyrkan. Och så får jag många, överraskande många gånger får jag höra det här svaret, jo men jag har haft det lite jobbigt. Ursäkta uttrycket, men det är ett ganska trams svar på min fråga. För det är det, om stormen förekommer, det är hit du borde dra dig. För Herren, han kallar alltid dig hem till berget, till församlingen, till sig själv. När dina stormar kommer så sätter inte han dig på en andlig katapult och skjuter dig till Pluto. Nej, när stormen kommer då kallar han dig hem till sig. De flesta av oss frestas att dras undan då stormarna knackar på dörren. Men Herren uppmanar oss att komma hem. Vi läser vidare. Snart är jag klar. Om Elia. Han nu vandrar i 40 dagar och lite korpar och grejer längs vägen. Och står det, då gick han in i en grotta. Han stannade, och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sa det till honom, vad gör du här Elia? Han svarade, jag har verkligen ivrat för Herren, Gud, Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner din altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar, de försöker ta mitt liv. Herren sade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln, gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sade, vad gör du här, Elia? Några poänger. Man skulle kunna dra många ur den här texten, men jag vill lyfta fram två saker bara. När du är i din storm, när du går igenom saker så att dina känslor blir lite upp och ner, så bör du se världen ofta ur en felaktig lins. Du börjar tycka att ja, kyrkan de bara dömer och de är fel och alla är sura och det är synd om alla. Eller synd om mig och så vidare. Och vi ser det på Elia. Han är ganska irrationell i sitt sätt att kommunicera med Herren. Vi måste minnas nu att 41 dagar innan har Elia själv varit och sett hela Israels folk omvända sig till Herren. Men denna deprimerande version av Elia säger ju så här att jag är ensam kvar. Ett väldigt irrationellt beteende. Och när vi är mitt i våra stormar så blir vi oftast lite irrationella. Och som irrationell gör vi oftast dåliga beslut. Det är därför vi behöver omge oss av bröder och syskon som hjälper oss att inte göra dåliga beslut. Och det andra jag vill säga, att när du är i din storm, så det kanske inte är en storm där det är full energi och full kraft och full rörelse som du behöver. Det kanske inte är en jordbävning där det skakas och den värsta väckelsens eld hoppar omkring som du behöver. Det kanske inte ens elden som du behöver just då. Utan när din storm kommer så tror jag det bästa som du kan få vara med om, det är stillheten, den stilla susningen från Herren. Guds eget ord. Du ska minnas nu det här. Du kanske inte, man tänker inte på det vanligtvis när man läser versen. Men Herren talade inte i stormen, inte i jordbävningen, inte i elden. Han talade i den stilla susningen. Alltså Herren satt på själavårdande röstläget. Och när Gud talar till Elia så talar han som en själavårdare, som en pappa som bryr sig om sitt barn. Sitt barn som kanske är lite förvirrat, lite deppat, lite ensamt, som känner sig övergiven, missförstådd, utelämnad och så vidare. Vad du behöver om du har en storm, det är den stilla susningen med Herrens själavårdande röst som säger det blir nog bra. Inte en som funderar vad du ställt till med. Hur tänker du, hur resonerar du? Utan en som sätter på själavårdsstämman och med den stillar Herren alla stormar. Kanske det är så att då stormarna kommer på besök är vad en människa mest längtar efter, det är den här stilla susningen från Herren. En stillhet kan vara det som är mest helande för oss just i den situationen. Det är inte stunder som behöver vara intensiva eller högljudda, utan stunder då Herrens själavårdande stämma ser dig, gå ner på din nivå, förstår dig och tystar stormen med sitt lugn. För då vi får smaka på Herrens stilla susning, då är det som både läkedom och helande äger rum på vårt inre. Psalmisten, och jag avslutar med det igen. Psalmisten sa: bli stilla och besinna att jag är Gud. Räcker med de orden.